Det är fredagen den 23 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Just så, varmt välkomna till oss. Högt ovan mjölkvita skyar och grå dager är solen just nu på väg ner över huvudstadens himmel och gavlar och fasader kastar allt längre skuggor över dess gator och gränder. Redan tätna köerna vid systembolag och delikatessdiskar och helt snart ska vinterskymningen återigen bädda in såväl den här staden som hela vårt Sverige i ännu en köldnatt. I dessa dagar, i det eviga januari, kan man ibland föreställa sig att skymningslandet Sverige, likt Narnia, bortom klädskåpets pälsar och kamferlukter, är påtvingat en evig vinter. Men förnuftet vet ju att djupt ner i rabatternas tundra tickar ännu blomlökarnas hjärtan långsamt i hypotermisk dvala, redo att återaktivera livsimpulserna vid första ljumma vårglimt. Trädens grenar må just nu vara förställda i mörka och isbelagda nät, men inne i dess ådror väntar redan embryon till knoppar. Om bara några veckor kommer de låta höra talas om sig och sprida en spädgrön nimbus över samma grenverk. Låt oss sätta vårt hopp till detta, men låt oss för den delen absolut inte försumma nuet. Oxveckorna har ju sin egen säregna skönhet. Denna tid har fruset landskap, men med brinnande hjärtan. En tid då det finns större anledning än annars att söka sig samman, flytta närmare stockeldens vita härd, dricka djupare ur pokaler, stånker och horn, tränga sig tätare in till de andra och med spetsigare öron och mer mottagligt sinne höra på skaldernas drapor och låta sig förtrollas av sejderskornas galdrar. Eller i överför bemärkelse, nu när vi av Goterstam och Herules 1 flyttat från långhus och timmerstugor till miljonprogram och radhuslängor, när ynglingars och folkungars styre byts mot sossars och sverigedemokraters, och när det är Netflix som står för besvärjelserna, och när det söta mjölet ersatts av boxchiras. I överför bemärkelse alltså, då är min uppmaning att ta hand om varandra, ta hand om er själva. När pulkoåkningen börjar kännas färdig, när snön smälter i ryggslutet och tinningarna ömmar under hjälmen, när snowracen vält för sista gången och snön blånar mellan frostiga granar och frusna furor, leta er då hemåt, men vänd er för guds skull inte om och titta efter ängen som just rest sig ur snön där du just gjort en oskyldig lek frammanat dess gestalt, utan skynda hem till varm choklad, till varma kramar, varma ord och till en varm soffa. Och väl på plats där, i varma soffan alltså, när pläden väl är tilldragen och det heta silverteet är upphällt, varför inte lyssna på lite fredagspoddande från Svenska Dagbladets ledarredaktion? För det är ju precis det som ska följa nu. Och då har jag som vanligt tagit hjälp av tre hjältar till kollegor. Som idag, lydigt räcker upp handen när man ropar Tove Livendal, Paulina Neuding och Peter Wendblad. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Här!
Ja, jag är här.
Perfekt! Har ni ett äpple till magistern också? Tove, ja, hur är läget med dig?
Jag har ryggskott.
Jaha, okej. Okay. Det ska man passa sig för. Oxveckorna rullar hänsynslöst på, som jag konstaterat. Hur finner du ljus och mening i den mörka tid?
Ja, men det gör man ju på det sätt som du precis beskrev i inledningen. Mm. Man får mysa lite i soffan.
Man får göra det.
Och det passar väldigt bra när man just har ryggskott.
Exakt. Peter, du myste i soffan senast. Hur är det med dig?
Det är bra. Det här är ju... Idag är ju liksom vändpunkten. Vinterns alltså? Vändpunkt.
Jaha, är det något gotländskt det, eller gäller det oss alla?
Nej, det gäller bara mig. Men det här är ju löningsdag efter oxveckorna.
Ja. Och precis det är dubbelflaggdag med andra ord.
Ja, men också precis den tid när man dessutom märker på riktigt att det är ljusare på eftermiddagen. Mm.
Du, jag får plocka ner dig lite från där höjden och fråga hur går vattenkokandet?
Det fortsätter. Det har förlängts till åtminstone slutet av februari.
Jag misstänker att det här är någonting som Business Gotland kokat ihop bara för att göra er intressantare. Har jag rätt?
Jag känner väl inte att det är jättebra reklam.
Ja, fast det är ju ändå något så här att ja, men gotlänningar ska alltid vara så jävla speciella. En dag ska de bli ockuperade av ryssen, nu ska de koka vatten. Eller så är det medeltidsvecka. Liksom. Det är någonting konstigt hela tiden. Liksom.
Ja, just nu känns det ju lite som en evig medeltidsvecka när man inte ens har rent vatten.
Exakt. Paulina, Sun Tzu, är han bekant?
Sun Tzu?
Ja. Citerat honom på sistone.
Just det, och det blev också fel.
Det blev också fel.
Ja.
Det var ju så här att du hade ju stor show och liksom kastade ut dig som citat ja. Förra veckan.
Jag hör att du uttalar det lite speciellt. Har du...
Har du
varit ute på internet? Och...
Nej, jag vet inte. Vad heter det?
Nej, men det lät så liksom autentiskt kinesiskt.
Det är inte sant.
Nu han läspar nu.
Ja, men vad ska man säga? Jag trodde man gjorde det.
Nej, men jag upplevde så att zu var rätt, men jag är inte så...
Kan du kinesiska? Är det mandarin eller kantonesiska det här för övrigt?
När ska vi komma in på det där med franskan? Jag känner att jag vill att det ska
vi,
vara
komma in på det här. När du gjorde ditt storsida citat så var det då att det var en gyllnebro och så. Och sen, jag läste ju faktiskt krigskonsten nu i veckan. Och så hittade jag ingen gyllnebro så jag gick tillbaka och bläddrade. Och till slut så frågade jag ChatGPT. Och då var det så att han hade ju inte alls skrivit någonting om det där.
Nej.
Nej, det var ju bara vad typ någon annan hade sammanfattat.
Ja, nej, men jag tyckte att jag dubbelkollade på internet att det här med gyllnebro. För det tillskrivs ju... Ja, honom.
Blev ändå fake news av det hela.
Det blev fake news, det också.
Peter, du har ju lite aura över att läst krigskonsten i åttan och citerat den inför alla nollningstävlingarna på universitetet. Har jag rätt?
Du har fel.
Som vanligt.
Mycket har jag läst om krig, men inte just den.
Okej. Okay. Paulina, har du redan bränt din lön på BFs och grannlåt?
Nej, faktiskt inte alls.
Nej, okej.
Okay. Vilken otippad fråga. Nej.
Ska vi sluta tramsa och dra igång?
Ja.
Det gör vi. Då ska vi dra oss söderut för vårt första nedslag, landa på en alptopp och konstatera att världspolitiken, som i hög grad angår just vår del av världen just nu, har haft sitt epicentrum i Davos. World Economic Forum har haft sitt årliga möte i denna alpmetropol och alla var där. Framförallt var Donald Trump där och vi fick ännu en akt i den långa tragedi eller komedi som utgör hans tid vid makten. Och här är det ju rörigt som vanligt när Trump är inblandad och det är ju rörigt i världspolitiken. Så här behöver jag verkligen, verkligen er hjälp. För inför Davos så var ju stämningen uppjagad och bister på grund av Trumps hot mot Grönland. Så kom han dit och så helt plötsligt så drogs de här tullhoten i alla fall tillbaka och han uteslöt plötsligt militärt våld. Och så känns det, jag känner mig i alla fall förvirrad av detta. Vem vill börja? Vad var det egentligen som har hänt runt detta i veckan? Tove, ska du börja med att plocka ut den första tråden i nystanet?
Men det är för alla som har jobbat med just faktiska garnystan så är det just så att man drar lite igen och tänker att nu får jag loss en tråd här så får man med sig en hel klump som i sig också är lika stor härva. Och det är väl där vi är. Att det, men så här, Trump fortsätter att dominera uppmärksamhetsfönstret. Vi har inget val givet den position han har än att nära följa, försöka analysera, försöka tolka. Men han är ju själv väldigt ombytlig och det är ju liksom en loose cannon verkligen. Så att vi är inte klokare. Vi vet nu att han har mildrat retoriken jämfört med innan, men det betyder ju ingenting.
Peter, om vi tar en direkt fråga. Fick vi se ytterligare ett exempel på att Trump backade det här man brukade prata om, taco, Trump always chickens out? Var det det som skedde i veckan?
Ja, men det får man väl säga att det var. Det var ju en ganska liksom, retoriskt, som Tove säger, så här, allt är uppe i luften, det kan ha hänt 100 nya saker till nästa vecka, men det är klart att det var att han retirerade, och min bedömning är att det inte handlar om, alltså det är ju ofta en diskussion så här, hur mycket ska man ta Trump på allvar? Jag har den linjen mot Trump som med alla andra politiker att man ska ta dem på orden. Jag är tämligen övertygad om att Trump är beredd att gå väldigt långt för att uppnå det här, så att jag tror att det här var resultatet av att det mullrar bakom honom i de republikanska leden, att han hade fått klart för sig att han inte hade den liksom den praktiska möjligheten att fullfölja det.
Tove vill fortsätta nysta.
Nej, men jag tänker bara på ett annat uttryck som ju användes och fördes in för att förklara Trump vid sidan av taco är ju faffo. Som är ju den här trenden som man har sett bland småbarnsföräldrar som betyder då fuck around and find out. Man har sagt att det är det Trump håller på med, och jag tror att de där taco och faffo används parallellt. Att det är ju liksom man testar och kör och sen får man se vad det blir för konsekvenser och sen bestämmer man sig utifrån det. Så att det är ju någonting helt annat. Men det har sagt så att ja, men nu har vi ju en tillvaro där Xi Jinping Vladimir Putin och Donald Trump har samsyn i hur man förhåller sig till världen. Och det tycks ligga en del i det. Men till skillnad från de två andra så verkar ju Trump vara mer av faff. Och det finns inte en tydlig genomtänkt idé som han följer. Utan här är det, det kan gå åt vilket håll som helst.
Men Peter, vad är det egentligen det landade i? För någon form av avslut blev det ju så tillvida, vad man förstått i alla fall. För det har ju varit samtal med Rutte, NATOs generalsekreterare, och det har väl varit några andra samtal också, att USA skulle få tillgång till grönländskt territorium. Vet vi vad som egentligen ligger på bordet där?
Nej, det är väl det korta svaret.
Ja. Så det kan vara ingenting egentligen, eller?
Ja, så vi har ju inte sett någonting konkret och inte presenterats någonting konkret. Så att, det, alltså det är väl som vanligt Trumps liksom taco-taktik eller taco-beteende. Att, alltså för att komma ur de där positionerna han har tagit så måste han på något sätt framställa det som en seger, eller han måste ges en seger på något sätt. Och här har han, påstår han sig nu då, har fått någon slags, ja, vad var det, någon ram till ett avtal. Alltså det var väldigt luddigt. Mm. Men i praktiken är det ju ingenting.
Vi hade ju en podd om det här i tisdags, vilket redan känns som väldigt mycket länge sedan. Men då pratade jag med Hans Bergström och Fredrik Eriksson. Och vad vi försökte i alla fall prata från ett europeiskt perspektiv, för att vad Trump gör kan vi ju varken påverka och knappt heller begripa, men då pratar vi mycket om att Europas behov av att ändå vinna en amerikansk opinion för sin sak, och då talar vi då om förstås väljare men också människor i Washington och i kongressen och så vidare. Det spelet, jag vet inte om ni har tänkt på det, men tog Europa hem det tack vare att vi vann den amerikanska hemmafronten på det sättet? Vad tror ni, Peter eller Tove eller någon annan?
Ja, delvis tror jag det. Alltså, jag vet inte hur mycket kontakter det har varit liksom direkt med republikanska kongressledamöter. Alltså jag tror att oavsett graden av kontakter så finns det ändå fortfarande en så pass många rimliga, någorlunda rimliga personer i amerikansk politik att de på egen hand inser att priset för att göra sina vänner till fiender för att uppnå hypotetiska landvinningar i Grönland är alldeles för högt.
Mm. Det går ju bra, vi kommer ju framåt. Men Tove, Magarörelsen firar ju fest igen, för de menar att det här är ännu en triumf för Trumps sätt att förhandla, och nu har alla fallit för honom. Så de är glada de också.
Ja, tänk, alla får på sig.
Ja. Nej, men det är ju fascinerande. Trump kan ju inte förlora i sina anhängare.
Så nej, och det tror jag, höll på att säga, det blir ju slutsatsen för vår del att... hur var det nu med den här gyllene bron, Paulina?
Ja. Jag vet inte längre.
Nej. Men ge honom någonting gyllene så blir han glad, vad den är.
Exakt.
Han gillar ju guld.
Sen är det ju det att han... Jag vet inte hur mycket han... Så här, hur mycket han bryr sig om det. Han kommer att stödja sina egna oavsett vad han gör, precis som du säger. Men det är den signal som kan få och påverka, det är väl det som vi har sett med börsutveckling och vad som händer med den amerikanska ekonomin. Om det kommer tydliga signaler där att detta är mycket olönsamt att hålla på, så kan det kanske ha en hämmande effekt. Men jag bara tänker på det, om man tittar och scrollar liksom nyhetsläget, så var det då igår kväll så rapporterades då att Sveriges och Danmarks utrikesministrar har träffats och haft ett möte, och sen hade de en gemensam presskonferens, Lars Løkke Rasmussen och Maria Malmer Stenergard. Och då är liksom beskedet från den danska utrikesministern, det har varit ett bra dygn. Det vill säga, vi är liksom i det tidsfönstret. Mm. Så långt framförhållning eller bakåtblick kan vi ha nu. Det har varit ett bra dygn.
Mm. Men det är intressant. Dels när du säger om det här extremt korta tidsperioden det handlar om. Dels när du säger hur vi i media måste förhålla oss. För att på något sätt så blir ju nyhetscykeln lite allas fiende på något sätt. För att det dyker upp massa bröd och skådespel, rök och speglar, det händer saker, det smäller överallt på hela scenen. Det är lite svårt att hålla koll. Och som sagt, vi i media, vi har ju den här nyhetscykeln att förhålla oss till. Men vi skulle också, tycker jag vet att många jobbar med det, men ändå kunna ta ett steg tillbaka och se vad händer inte idag, utan över veckor och månader snarast. Ja, det är mer en allmän iakttagelse, men lyckas vi med
alltså, det finns ju en annan aspekt av det där med nyhetscykeln, och det är så här, en sak som har försvunnit från nyhetscykeln är ju faktiskt Iran, ja, på grund av det här.
Eller Gaza.
Eller Ukraina. Ja, eller allt annat.
Liksom. Ja, men så här, Iran, det är så här jättestora människor som har, mängder människor som har mördats av sin egen regim.
Där Trump hade utlovat att han skulle vara stå över deras sida dessutom.
Precis. Mm. Och det är liksom... Det hade kunnat vara det stora temat i Davos. Mm.
Men ni minns förra våren när allting handlade om Ukraina och mineralavtalet, och det var också enorma cykler där allting skulle avgöras, och så landar man någonstans och sen bara puff går luften ut och så är det något helt annat det handlar om. Peter, du är ju, kan ju media väl. Förstår du vad jag menar, det här med att det är svårt för omgivningen att hantera informationscyklerna på något sätt?
Mm. Ja, absolut. Nej, men det var väl, är väl Steve Bannon som har myntat där, flood the zone. Mm. Alltså det är ju det den här administrationen gör väldigt konsekvent.
Men spelar vi i media med för mycket i det? Eller har vi inget val?
Jag vet inte riktigt, för jag vet inte riktigt vad vi har för val. Alltså jag kan tycka ibland så liksom går medierna igång på minsta vink, minsta rörelse från Trump, liksom, när han bara gör knäppa grejer i största armet. Men det är klart, alltså, när han säger att han ska införa tullar, när han säger att han inte utesluter liksom, att ta Grönland med militär, det är ju naturligtvis en jättenyhet. Alltså, det blir omöjligt för medierna att agera som om det inte var på riktigt.
Jag tror vi kommer lära oss, för jag vet inte om ni minns för några år sedan när Kreml och Moskva var bättre på att styra den västerländska nyhetscykeln, där vi ibland tvångsmässigt rapporterade saker som kom därifrån, som ofta var då uttänkt just för... Där tycker jag vi har blivit bättre, så vi kanske får ställa in kanske lite mer till
Moskva. Jo, det var lite på väg dit, att jag tror alltså... Även om den här administrationen har en fantastisk förmåga att hela tiden gå ett steg längre än vad man trodde var möjligt, så att det är klart att det blir en tillvänning. Det blir en, alltså vi ser ju ändå hur Europa börjar vända sig bort från USA, liksom sluter frihandelsavtal med andra och liksom diskuterar hur vi ska rå över oss själva. Och då börjar USA att glida mer ut i periferin. Mm.
Kom ihåg det är ingen tillfällighet att trollkarlar och illusionister kör med dåliga ordvitsar och att deras assistenter är lättklädda. Det är ju till för att man ska dra öron och ögon åt ett speciellt håll. En till sak vill jag fråga om Trump, och det är en idé som ofta dyker upp framförallt bland hans anhängare, och det rör det vi redan pratade om, där påstår förhandlingstaktiken, att han ska vara så duktig på det. Vilket är jättekonstigt, för att alla som någon gång förhandlat vet att ja, men det kan vara smart att börja högt så man får lite leverage och kan krympa ner sen. Det är liksom inte, det är inte sumso direkt liksom, i visdom. Nej, men det är ju inte det. Men det säger man att haha, ni skulle ha läst Art of the Deal från 1987, då hade ni förstått precis. Men jag är invigd, de är ju som liksom inbitna marxister på 70-talet. Jag har läst de här hemliga böckerna liksom. Men liksom, om man sitter som, har man en bra förhandlingsposition, då kan man ju göra vad fan som helst om man har någonting som den andra vill ha, när den andra inte har någonting man är speciellt intresserad av. Men i andra lägen så hjälper det ju inte. Jag förstår vad du menar, det är så absolut fånigt.
Ja, men det här är ju en förhandlingstaktik från fastighetsbranschen. Mm. Alltså när man förhandlar med liksom underleverantörer. Så här, jag har många stora hus, din firma vill städa mina hus. Ja. Alltså, jag har någonting som du vill ha väldigt gärna. Ja. Det kan man ju trycka hur långt som helst. Men ja, det här precis, är ju någonting annat.
Mm. Men det är ju ingen jävla art. Det är ju liksom, det kan ju till och med jag fatta vad jag inte äger några fastigheter, att hur jag skulle jobba
det
då.
Det finns liksom väldigt begränsade komponenter i situationen.
Ja, och precis, om du går bort från bordet efter ett diplomatiskt spel, det är ju inte så att det finns ett annat Grönland att köpa. Nej. Alltså det är ingen fri marknad här där tillgång och efterfrågan möts liksom. En sak till angående just Trump, hans tal. Han har ju höll ju tal både innan han lämnade Washington, han höll tal i Davos. Någon som har lyssnat?
Ja, det gjorde jag.
Ja, det var långt och rörigt, men ja. Någonting.
Nej, men det var ett Trump-tal, och jag har ju aldrig, det finns ju ett uttryck som säger att man bevittnar en tågkrasch i slow motion, eller en trafikolycka i slow motion. Det har jag aldrig gjort, men jag förstår uttrycket efter att ha suttit där och tänkte att nej, jag vill inte fortsätta lyssna, men jag kan inte låta bli. Också därför att så mycket de facto står på spel. Men det är ju den här känslan av att en person som inte är frisk som kidnappar en hel värld med jättemycket makt är en bizarr upplevelse.
Peter, slutligen, någonting du tar med dig från de här talen?
Ja, jag tyckte synd om alla eventuella isländska delegater som var på plats i Davos när Trump helt plötsligt började prata om Island.
Ja, fast jag tror att vi hade också en, i någon svensk nyhetsrapportering så underryckaren så hade det stått Gotland istället för Grönland.
Ja. Vattenkokarland som vattenkokarland, vem vet.
Exakt.
Hörrni, vi ska gå vidare. Vi stannar i Davos. Det finns en liten bihistoria här. Emmanuel Macron sportar ju pilotsolasögon som vore det sommar 1985. Någon som såg detta?
Ja.
Direkt Paulina var på här. Jag har aldrig sett en Air France-pilot se mer ut som en Air France-pilot än Macron gjorde i Davos. Han var inte det, liksom definitionen
jo,
av det.
Alltså han har ju det här för att det är någon ögonsituation.
Ja, det var en blodkärl som hade spruckit.
Men samtidigt så har vi ju det, hela den här diskussionen. Vi kanske kommer till det med det här med Grammyskalan. Kommer vi till det?
Men vad hände på Grammyskalan?
Nej, men kulturministern var ju inte där.
Det var
Guldbaggegalan och vi kommer dit sen.
Så. Ja, jag såg det. För där fanns det också många inomhusglasögon som verkade ha att göra med...
blodkärl som var spruckna.
Nej, utan... Ja,
det var så mer blodkärl i hjärnan, tror jag.
Men där verkar ju mer vara en stil. Men det kanske vi kommer till då.
Det var ju så tydligen att börskursen för det här företaget som står bakom, de heter iVision Tech, steg med 28% efter Macrons uppvisning. Och, ja, Peter, vad säger du om dem?
Alltså, först trodde jag inte att det var...
Man trodde det var AI, inte sant?
Ja, men för det var så blått glas. Det såg liksom ut som att det var datoranimerat på något sätt. Men jag tyckte att det var en elegant... För det var ju någon form av trollning.
Ja, jag gillar det också. Macron var ju inte den enda. Trump och Macron var inte de enda som passade på att stå ut under dessa dagar i Davos. Det var många som tog chansen att solas i medieljuset. Ebba Busch var också på plats och gjorde uttalanden i internationella medier. Här finns det ju lite att prata om. Vi ska ta bara kort och lyssna på det ett ögonblick.
I heard President Trump in his speech today question whether that would be true. Well, if you make a deal with a Swede, if you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust. I'm not going to change my policy tomorrow in a new tweet.
Det är väl det första det här då, att hon pratade om, hon skämtade ju då om the Swedish Bush administration. Gick hon in och tog över Ulfs uppgifter här lite?
Hon är ju vice statsminister, men det var kanske en slags, vad heter det, Freudian slip där.
Peter, skötte hon så bra?
Alltså, vi har ju pratat om det förut. Alltså, i vissa sammanhang är ju Bush lite grann större än Sverige, eller för stor för Sverige. Hon är ju en väldigt skicklig kommunikatör, inte minst i de här sammanhangen.
Alla håller inte med. Vi ska lyssna lite till och ska få en kommentar från Paulina.
I represent a center right wing government of Sweden. We tough on crime. We're no bullshit government. We push down migration to the lowest level in 40 years. We have the lowest tax levels in 50 years. We don't mess around.
Ja, vad tänker du, Paulina, om det här?
Ja, alltså, jag håller med Peter och Tove. Hon är en jätteeffektiv kommunikatör och hon går in i en sån här intervju med hög energi och gott självförtroende och det är kul. Alltså, vi är så vana vid att svenskar är så här, just in Sweden we, ni vet så där, så man blir som svensk i ett sånt sammanhang. En randanmärkning bara, alltså, det finns ju när man läser språk så finns det ju något som heter falska vänner, alltså någonting som låter likartat på båda språk, men som man använder, riskerar att använda fel. Just därför, ett typiskt exempel på en falsk vän är det här med spendera tid. Alltså man säger spend time på engelska och så tror man att det heter spendera tid på svenska när det heter tillbringa tid. Grejen är att vi använder engelska svordomar i Sverige på ett sätt som har blivit väldigt svenskt. Alltså vartenda barn säger shit och fuck och bullshit och sådär. Det betyder inte så jättemycket. På engelska är bullshit, det är någonting man inte säger i tv. Det är jättestarkt. Jag har en helt annan valör på engelska. Så man ska absolut inte säga shit, fuck och bullshit på engelska. För det betyder någonting helt annat än på svenska. När den här killen som intervjuar Ebba Busch citerar henne på Twitter så tar han bort det där grejen med bullshit. För det säger man inte. Alltså,
gjorde Bush bort sig lite här?
Nej, men det är så här. Det är en typisk miss som svenskar gör. Alltså, fråga nästa gång du träffar en amerikan i Sverige. Hugg den personen och säg, vad tänkte du första gången du hörde ett svenskt barn säga fuck? Och då kommer de berätta, det är helt sjukt hur era barn droppar F-bombs. Mm. Det skulle aldrig hända hos oss. Jag kollade på CBS här om veckan om de här protesterna i Minnesota efter skjutningen i Minneapolis. Och då, det första reporten gör, reporten är ute på fältet och så här, bland massa demonstranter, och så säger han så här, tillbaka till studion så här, ursäkta, förlåt, alltså, det är väldigt mycket svordomar här, ursäkta, vi kan inte kontrollera det, utan det är, folk är väldigt upprörda här, så det är därför man hör svordomar. Därför att på amerikansk tv så gör man inte så. Det, okay. Det är så här tabu. Så ja, och det är lite skämmigt när KD då så här, citerar, de har så här, lagt upp grejer i sociala medier idag med så här, Ebba Busch, de skriver så här, we're a no bullshit government. Det är jättebra svenska, men det är inte engelska. Mm.
Okej, okay, då får vi en bortsliten randamärkning där.
Men man ska ju komma ihåg att publiken här är ju svensk.
Absolut.
Det är ju den svenska publiken hon pratar
om. Jo, men det så här, kommentaren har varit att så här, här är någon som tar USA med storm genom att prata superbra engelska. Och just det där är...
Jag tror inte Ebba Busch har tagit USA med storm.
Nej, men precis. Men det är så här, det är en bra grej att veta. De engelska svordomarna, de är distinkt svenska, och på engelska så blir det en falsk vän helt enkelt.
Jag minns när David Letterman någon gång för 25 år sedan blev nominerad till ett svenskt tv-pris av Aftonbladet.
Ja,
varpå han gjorde ett skämt om det, för det lät så kul med Aftonbladet. Och ja, då han och Paul skämtade om detta liksom, för att någon från Nordpolen vill ge mig ett pris. Ha, 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 det är jätteroligt. Medan då Aftonbladet slog upp det som att Letterman hyllade Aftonbladet i natt. Eller något
jag kommer ihåg
det. Alltså, finns på YouTube nära er.
Greta Thunberg, precis mellan att hon var liksom ett helgon och att hon var det som hon är nu i offentligheten, så stod hon utanför något stort möte och sa whatever the fuck they're talking about. Liksom. Och så blev det en stor grej. Jag pratade med en brittisk redaktör som sa, vad är det som har hänt med henne att hon håller på att säga droppar F-bombs? Mm. Och jag försökte förklara sig. Nej, hon är bara en svensk tjej. Liksom. Mm. Vi pratar så. Så att, ja.
Du, en fråga. Bush använde också det idiomatiska uttrycket we are not out of the woods. Yet. Jag känner inte till det, men det är idiomatiskt korrekt engelska.
Om man menar att våra problem inte är slut.
Mm. Ja, det känner inte till det.
Alltså, jag är ingen expert på engelska.
Nej, men, ja, du har ju precis framställt dig som en sån. Så.
Alltså, jag kan ju Sun Tzu som min egen bakficka, men engelska är inte lika bra.
Vi ska säga det att engelska är ett språk som vi svenskar förstår och läser obehindrat, tror vi. Vi tror ibland att vi pratar obehindrat. Det gör vi ju inte. Det räcker ju att lyssna på mig i den här podden, exempelvis igår när jag pratade med Björn Lomborg. Det krävs ju lite stretchövningar i munnen om man bara pratar engelska en längre stund, kanske varannan månad. Men jag tyckte Bush ändå uttalsmässigt och så låg långt före.
Ja, nej, men, och så här, och vi som svenskar är en annan grej som vi gör med främmande språk, att vi tänker alldeles för mycket på uttalet och ger det alldeles för stor betydelse. Och liksom, att ha accent är bara ett sätt att berätta att man har en historia. Det är helt okej. Okay.
Mm. Ja, men precis. Och sen ordförråd har jag ofta tänkt på att svenskar är ju väldigt mycket very, 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 very exempelvis. Mm.
Ja, absolut.
Hörrni, vi går vidare. Vi lämnar Davos. Är det okej? Okay? Det kunde inte Hans Kerstorp göra, men det gör vi. Kort nyhet. Jimmy Åkesson är numera enligt Aftonbladet och Demoskop den partiledare som flest svenskar säger sig ha förtroende för. 43%. Han har gått om Magdalena Andersson. Ja, jag vet inte om ni har hört det här. Det kom nyhet idag. Tove, du ser?
Nej, ja. Jag såg... Däremot så tittade jag på en graf som handlade om liksom hur stort stöd man har bland egna väljare. Och konstaterade då att det var också förväntat. Magdalena Andersson har gått ner. Jim Åkesson och Ulf Kristersson har stärkts.
Mm. Vad som har hänt här är ju att Åkesson har väl legat på drygt 40% ganska länge. Det är Magdalena Andersson som har fallit. Hon låg på 60% för något år sedan. Jag är ju grymt tveksam till det här måttet, men de som kan opinion brukar ju säga att höga förtroendesiffror från partiledare förebådar uppgång för partiet.
Men det här är ju jätteintressant. Alltså, tänk vad det säger om hela det svenska mediala etablissemangets misslyckande med att krossa SD. Alltså, det här var ju vad man ägnade hela 00- och 10-talet åt. Mm. Och nu ser det ut så här, det är samma kille liksom. Det är
fast
samma
Jimmie Åkesson. Vad han gör nu är lite en Carl Bildt 1997. Han håller sig undan och folk... Då gör han i alla fall inte bort sig, för han har ju inte direkt varit aktiv det senaste halvåret eller året.
Han behöver inte.
Nej,
kanske
han
inte.
Och så han är liksom...
Ja, men minns när Carl Bildt var borta. Och han
Fast han var ju borta och liksom...
Men sen, fred.
Ja. Men sen ska jag säga, det på ett sätt samma kille, men han har ju utvecklats också, som vi konstaterade förra veckan.
Han har en ny tröja.
Nej, ja, precis. Nej, men som vi konstaterade förra veckan, han är den som nu har suttit längst. Och det är klart att han har liksom slipats av och sådär också.
Peter, har du någon kommentar till den här nyheten?
Ja, men jag tycker att parallellen med Carl Bildt ändå är relevant. Han mäklar inte fredande på semester i Thailand istället, men det som har hänt med Jimmy Åkesson är att han har kommit till den där nivån som Bildt gjorde i slutet på 90-talet. Det vill säga att han är liksom inte längre riktigt en deltagare, utan en kommentator som svävar liksom en liten bit ovanför
Han
alla
behöver
andra.
Inte bevisa något, känner han.
Nej, och sen när han får en fråga så säger han bara, nej, det känner jag inte till. Ja, men som tillåter sig att recensera journalisternas frågor. Och
Vi går vidare till minimomentet. Vad har vi gjort i veckan? Paulina har läst Sun Tzu, Peter har kokat vatten. Du har gjort något jättespännande som du ska få berätta om nu. Du har varit på Bommersvik.
Ja, men det har jag.
Jag måste bara berätta, ni som inte känner till det här, det är ju så när en socialdemokrat fyller 11 år så kommer en fågel hem till henne med ett brev. För många är det en stor överraskning. Man kanske inte ens visste att man var socialdemokrat eller att en socialdemokrat fortfarande finns. Men då får de en inbjudan till Bommersvik dit de åker och utbildar sig. Och nu har du, Tove, varit där som gäst.
Jag har varit där som gäst.
Ja, hur var det?
Ja, men det var mycket angenäm upplevelse. Det var ju roligt, för det är ju historisk mark. Det är ju en mytomspunnen plats.
Det är en herrgård, va? Eller slott? Eller
ja,
något?
Det är en herrgård. Det är liksom ursprungsbyggnaden, en jättefin sån där Sörmlands herrgård. Men sen är det ju också massa kringbyggnader som är mer av röda hus. En del har vita knutar, tror jag, men som är mer... Ja, de är nog mer uppbyggda av funktion och inte estetik.
Ja, okej. Men visst är det också en vanlig konferensanläggning numera?
Ja, det är det. Man kan... åka dit och konferera, och man kan också under säsong fiska kräftor. Mm. Jag fick en jättefin guidning av koncernkollegan och ständiga motdebattören Anders Lindberg, som ju går som barn i huset där.
Ja, ja, ja. Så han gick och visade upp de gamla målningarna och alla skatter,
ja, men
och sådär.
Han visade runt och tittade, och så jag fick se liksom... Det som jag tror är SSU-arnas hus där nu, det var ju en gång i tiden, jag vet inte om det är pun intended, en förskola. För att förr i tiden hade man så långa sammanträden, var flera dagar, så då behövde man ha någonstans att göra av barnen under tiden, fast en förskola.
Fick du någon mat?
Jag fick mat.
Vad var det?
Det var en panerad fisk med remouladsås och kokt potatis, smakade gott.
Jo, jag tackar. Störrom och pilgrimsmusslor och så.
Nej, men sen var det också, och det ligger otroligt vackert. Det är vid sjön Yngen, och det är naturvackert så in i bängen. Sen var det ju också, och det var fint att få se, Sveriges enda monument över offren i Utöja finns där. Och,
var det värdigt?
Ja, det tycker jag. Det var som en stor stålkrans av 69 rosor, en för varje offer, och den var liksom på något sätt fast i själva berget, och det var liksom gjort så att naturen är liksom nere. Det, jag tyckte det var fint.
Du måste ju också berätta, vad gjorde du där?
Jag var tillsammans med då Anders Lindberg och Lisa Pelling från Tankesmedjan Arena. Idé heter den väl? Vi var inbjudna för att träffa fackföreningsrörelsens ledare som hade konferens och ville diskutera valåret.
Intressant. Peter, du och jag är ju inte utvalda, så vi hittar ju inte dit. Det ser ut som en övergiven ruin när vi tittar. Men man ska tydligen knacka på någon perrong på Södra station, så kommer man dit. Det sägs ju att det finns fyra hus. Ett heter Länet, ett heter Blad... Nej, vi ger oss. Spännande. En dag kanske vi också kommer dit. Vi går vidare. Vi ska hem till Sverige igen. Och Peter, när du anmälde intresse i den här podden så ville du, citat, prata, och jag citerar, liberalernas obegripliga klappjakt på friskolor. Och det ska du få en chans att göra idag, för det har du skrivit om också. Berätta bakgrunden. Vad är det för jakt som bedrivs?
Bakgrunden var ju, det kom ju ett nytt, en lagrådsremiss här i veckan. Om att offentlighetsprincipen även ska gälla för fristående skolor. Där kom en rad andra förslag. För jul så var det en utredning om, som liksom begränsar möjligheterna för friskolor att växa. Jag menar, Liberalerna vill ju inte ha aktiebolagsskolor uttaget. Alltså så här, vi vet ju alla att bakom Liberalernas omsvängning så finns det liksom problem i svensk skola. Det finns problem i friskolevärlden. Men jag tycker att Liberalerna som har tappat proportionerna helt, och det blev väldigt tydligt. Jag läste en bok här under veckan av journalisten Tina Thunander som vallraffar som lärare i Gällivare under ett läsår. Och där, alltså det är liksom inte mycket utbildningsverksamhet som bedrivs. Det är liksom kaos och kalabalik. Det är alltså en djupt dysfunktionell skolverksamhet i Gällivare kommun. Och hennes ärende är inte alls att skriva om liksom friskolor och kommunala skolor och vad som är bäst. Men det blir liksom så tydligt i den boken att så här, i kommunen har 10 skolor, en av dem är friskola och det är den enda som fungerar. Mm. Alltså de andra är så illa åtgångna att liksom den största skolan i Gällivare kommun togs över av Skolinspektionen i våras, alltså sattes under tvångsförvaltning. Och där liksom det är bara ett enskilt exempel, men det blir liksom en så tydlig illustration av alltså, hur kan Liberalerna lägga så mycket fokus på att liksom sabotera förutsättningarna för den enda skolan i en kommun som fungerar. Mm.
Nu är inte Liberalerna här och kan försvara sig, men jag är ju här och det är ju lite samma sak. Kan det vara så, du vet ju förstås att det är inte så att man är ute efter friskolor för att man vill införa DDR eller något sånt, utan vad det handlar om, det är väl att man då har accepterat den allmänna kritiken mot systemet som helhet, att det på ett strukturellt, överordnat plan sublevererar eftersom det leder till konsekvenser, exempelvis betygsinflation, exempelvis segregation, exempelvis att vissa skolor plockar vissa elever som är lönsamma och tar iväg, kan liksom skimming the milk, du kan hela den argumentationen. Det är väl där Liberalerna ser, och så tänker de så här att ja, men om det går en friskola i Gällivare, då må det vara värt det liksom. Du kan inte krossa ägg, och du vet.
Ja, men jag tycker fortfarande att de liksom tappar proportionerna. Så ta det här nu senast de med offentlighetsprincip. Jag har ingenting emot öppenhet. Min bild är att friskolor egentligen i grunden heller inte har något emot öppenhet, utan det är liksom proportionaliteten här. Alltså att här, det här innebär ju i praktiken att man avleder resurser från liksom undervisning till administration. För det är ju inte så att det saknas öppenhet. Alltså den viktigaste öppenheten är ju den som gäller gentemot föräldrarna. Alltså att man som förälder har insyn i skolans verksamhet, och det tror jag de flesta har på ett annat sätt eller kan skaffa sig. Det är också så att alltså, friskolor är ju skyldiga att lämna ifrån sig allt som myndigheterna behöver för att följa upp och kontrollera, som Skolinspektionen till exempel. Så att liksom, ja, det är inte svårt att se framför sig att så här, vem kommer att använda sig av den här offentlighetsprincipen? Ja, men det är liksom friskolekritiska tankesmedier eller liksom skopsugna journalister som bara kommer svämma över med liksom att trålfiska efter handlingar för att kanske hitta någonting som man kan göra någonting av. Okay.
Men Peter, ifall Liberalerna har sagt så här, vi vill inte ha aktiebolagsskolor överhuvudtaget.
Ja, det vill de ju inte.
Nej, hade det varit begripligare och hedligare på något sätt?
Ja, jag tycker att det är fel, men det är ju därför de heller aldrig kommer vinna den här debatten, därför att det är, alltså deras politiska motståndare, liksom oppositionen, har ju den, de har ju intagit den, liksom gjort den rimliga, dragit den rimliga slutsatsen, det vill säga så här, ut med AB-skolorna. Så om man inte vill ha, om man tror att det är fel driftsformer, ja, men då är det bara ut med dem. Men Liberalerna de försöker ju göra friskolorna till friskolor in name only, alltså på olika sätt reglera dem till att fungera precis som den kommunala skolan, men utan att bli kommunala.
Mm. Ja, men den kritiken kan jag förstå. Vad tycker ni andra, Tove och Paulina? Tove?
Nej, men jag tycker att det var en väldigt bra text som Peter skrev och som illustrerar det jag tycker blir Liberalernas problem, är att man helt accepterar vänsterns problemformulering av skolan. Och, om man utifrån de fenomen som du också nämnde drar slutsatsen att de här får inte finnas, ja, men då ska inte kommunala skolor finnas heller, för det finns problem där också. Men det blir aldrig slutsatsen, utan den kommunala är alltid, ja, men det är inte så här valbart, utan det finns alltid där. Men eftersom det här kläs i ord som att ingen unge ska och alla barn ska och så där, ja, men då tycker jag, då måste driftsformen komma i andra hand. Då måste man titta på hur garanterar man kvalitet oavsett driftsform, och det borde vara fokus för frågan, inte att bestämma sig för att den här driftsformen, den leder alldeles fel. Och det hade liksom, hade det funnits uppbackning, nu har man ju tittat också på det här med som, hur långt ligger man i betygssättning från nationella prov och sådär. Och jag såg att det kom en nyhet nyligen där till exempel Engelska skolan, som är en av de stora koncernerna, då liksom bland de lägsta diffarna. Och ändå så får argumentet ligga kvar i debatten. Och det är också argument som Liberalerna stödjer sig på i sin retorik utåt. Och
jag... Men gäller det verkligen ämnen som inte mäts exempelvis? För jag vet inte hur många exempel man har sett på en aktiebolagsskola där folk är slöjd eller saker där man, alla har fått A eller sådär.
Ja, och då är det ju någonting som är märkligt. Då får man ju titta på det. Och det, där har ju vi på ledarsidan listat saker man kan göra för att just hitta likvärdigheten i bedömningen. Du kan ha prov som rättas av någon som inte är den som är betygsättande, och den sortens kontrollmekanismer, men utan att kasta ut det som har inneburit de facto både tillflöde av idéer och kunskap i den svenska skolan som vi inte vill vara utan. Mm.
Men du säger till protokollet bara det här med att då ska man ju stänga kommunala skolor också. Jag tror att incitamentet för betygsinflation när någon kan tjäna pengar på det på sista raden är större. Jag tror att marknadsekonomin och kapitalismen och homo economicus är ganska starka faktorer.
Jag tror att den är ganska stark, men jag tror också att en skolas anseende och personlig prestige i att leda en skola där det går bra för eleverna också spelar in. Och jag har ju fått exempel till mig från personer som har varit anställda vid kommunala skolor som har varit utsatt för ganska hårt tryck. Så att det finns där också. Det handlar inte alltid om pengar, utan människor har också behov av att känna att de, ja, hävdar sig inför sin omgivning och så.
Innan jag blir deltagande i debatten måste jag lämna ordet vidare till Paulina.
Ja, men det här har vi ju en skiljelinje på redaktionen som är lite ovanlig.
Och du är på min sida.
Ja, är det. Jag är på Mattias sida i alla fall. Mattias och jag...
Jag trodde jag var med också.
Är kritiska till aktiebolagsskolorna. Är du också det?
Ja, jag har ju i princip köpt vänsteranalys efter ganska lång tid. Så, även fast jag inte tycker om deras stil i debatten.
Jag gillar ingenting av vad de säger om skolan. Så
men jag köper deras analys.
Men det är fel sektor för fel drivkrafter. Ett aktiebolag ska generera vinst till sina ägare. En skola ska generera kunskap i huvudet på barn.
Och att blåsa barn i deras första möte med samhällets myndighetsfunktioner när det gäller exempelvis betyg och vad orättvist är, det kan få blod.
Aktiebolag och skola går inte ihop på det sättet.
Peter, stoppa henne!
Men med det sagt, jag tyckte Peters text var jättebra, för den illustrerar ju problemet här, att här finns det ett fungerande alternativ som ett aktiebolag, och sen så är det den kommunala skolan som inte funkar. Jag har inget förtroende för svenska kommunala skolor heller. De är också mycket, mycket sämre än vad de skulle vara om man inte hade de här knäppa vänsterteorierna som låg till grund för så
men
mycket.
De har inga fula vapensköldar.
De har inga fula vapensköldar, men så här, vi måste liksom inspireras av system som fungerar från Singapore och så vidare. Det finns så mycket bättre pedagogiska modeller än vad vi tillämpar i Sverige, och aktiebolag är inte lösningen på vårt problem.
Peter först, så då är.
Ja, men för skälet till att jag inte köper vänsterns syn på det här, det är för att jag för många gånger stöter på de här enskilda fallen som bevisar motsatsen. Alltså det här liksom reportaget från Gällivare var en sak, som liksom ramlade över en artikel häromdagen om en pojke med neuropsykiatriska problem på en skola i kommunal skola i Skåne. Alltså ett helt fruktansvärt reportage om hur han har, hur skolan har liksom hanterat honom. Och i den artikeln var inte heller huvudärendet att liksom skildra skillnader mellan kommunalskola och friskola, utan det var bara en bisats som mamman sa, att så här, hon räddade sin son genom att till slut lyfta ut honom från kommunala skolan, och han började på en friskola och det vände liksom dag ett. Och jag har själv varit skolpolitiker, jag har berättat om det tidigare. Alltså det var ju som natt och dag att möta skolledare från kommunala skolor och skolledare från friskolor i den meningen att de kommunala skolledarna var ju i skorna. Alltså det var ju liksom, det var den totala kontrasten. Och ja, det är ingen slump.
Och kommuner är ofta dysfunktionella och det är fritidspolitiker som inte vet vad de sysslar med och sen så lägg på den här pedagogiska...
Okej.
Okay. Varför inte jag prata?
Men sen måste man säga en sak. Alltså så här, jag förstår också att det finns, kan finnas en motsättning mellan vinstintresset och skolans bästa. Men det väger väldigt lätt jämfört med det politiska politiska vinstintresset, alltså att politiker i slutändan ska vinna val. Den lojaliteten är mycket starkare än kapitalisternas lojalitet till vinsten.
Men du får prata mycket du vill, men det var Tove som hade ordet först.
Ja, nej, men jag tänker bara att det finns ju något så här, den här tanken då att det finns en, att det måste finnas en motsättning då mellan då att du gör en verksamhet på så sätt att det blir överskott och att det blir möjligt att göra en vinst antingen som återinvesteras i verksamheten eller som delas ut, och mellan att intressena att barnen får så bra utbildning som möjligt. Men liksom förutsättning för de allra flesta företag är att om du inte gör tillräckligt bra saker så kan du inte göra vinst. Det finns den sämsta sortens kvartalskapitalister. Då ska jag säga att just skolmarknaden är liksom inte en marknad där man skär liksom guld med täljkniv. Utan om jag tittar på de aktörer som har varit, jag är som både i skola och äldreomsorg. Det är inte sällan friskolor har startats av tidigare kommunala lärare som bara känt att nej, vi kan inte göra den verksamhet som vi kan känna oss stolt över. Och starta någonting inom äldreomsorgen så har jag också, jag har sett liksom de absolut bästa exemplen på äldreomsorg där man känner att man själv skulle vilja bli gammal. De är två. Det ena var ett litet kooperativ startat av 4 eldsjälar. Det andra var en av de största vårdkoncernerna som har fattat att ja, men här måste vi ställa personen i centrum. Och den sortens fokus på verksamheten, den har jag inte sett på samma sätt i offentlig verksamhet.
Men, Paulina, sen ska jag citera Dr. Cosmos, sen får vi gå vidare.
Behövs inget dollargrin. Nej, men alltså, så här, vi pratar ju som om det bara fanns aktiebolagsskolor eller kommunala skolor. Alltså, jag gick i en stiftelsedriven skola, det var toppen. Mm. Jätteglad för det. Att,
ja, tack på de glädjebetyg du fick. Så.
Ja, verkligen.
Ouch!
Ja, alltså så. Så jag menar, i hela västvärlden så finns det stiftelsedrivna skolor. Det är inget konstigt. Det som är konstigt är vårt system med aktiebolagsskolor som gör stora vinster.
Läs Peters text om detta och läs många andra texter så får ni tänka vidare kring detta. Jag tror vi hoppar över Dr. Cosmos.
Nej, men säg nu.
Var det stoppa valfriheten som du skulle säga?
Medborgaren valde mellan skola 118 där José gick loss med värsta toadoppningen och andra smått och gott. Eller Lilla Vitsippans personligaste skola där det alltid var personliga små suddigumming och annat smått och gott. Medborgaren valde Vitsippans plugg, ja, som Tove vill då. Han blev en nörd, fattar inte ett dugg. Man måste nämligen träffa José, annars blir man super-CP. Är du övertygad, Tove?
Inte riktigt.
Det var alltså ett brandtal då för... Vilket jag tycker håller starkt för att man ska gå i skolan med människor från väldigt olika håll. Jag skulle få mardrömmar att bara gå i skolan med folk som mig själv. Det skulle vara jättetrist. Ja, kan vi gå vidare?
Mm.
Ja.
Paulina, du har ju skrivit i veckan.
Ja.
Och då har du skrivit att Australien visar vägen om sociala medier. Och då tror jag de flesta vet vad det handlar om, för att det är en ny lagstiftning på gång i Australien. Det vet de flesta. Man kan ju ana att du applåderar detta. Vad är det man gör i Australien och varför är det bra?
Man har förbjudit sociala medier för barn under 16 år. Det här är något som också diskuteras nu i Frankrike. Det diskuteras av brittiska Tories. Så det är något som Danmark pratar om det också. Så att Australien är väldigt intressant för de är först ut. Mm. Och det är naturligtvis inte så att barn straffas om de går in på Snapchat. Däremot så straffas Snapchat för att de låter barn sätta upp konton. Det vet ju svenska Snapchat också, att barn har konton som är under 13. Men som är deras egen gräns. Men nu får de böta miljonbelopp, de här företagen, Instagram, Meta, då, Snap och så vidare. Och bara på 2 dagar efter att det här förbudet hade införts så hade 4,7 miljoner konton stängts ner av de här företagen. Mm. För att man vet att det är minderåriga som håller på.
Och varför ska barn inte vara på sociala medier?
Därför att det dominerar barndomen på ett sätt som inte är bra för dem. Alltså, det som är problemet med sociala medier är att enskilda barn har väldigt svårt att stå utanför. För det är liksom, i praktiken är det som att vara mobbad eller utfryst. Du är inte med om du inte är med på festen. Liksom. Och det gör att barnets vakna tid kommer att domineras av den här skärmen. Vad händer? Vem skriver? Vem är ihop med vem? Vad har hänt? Allt det här sker ju i turbofart på sociala medier. Och det gör att allt blir en kamp om skärmtid och att man sitter och kollar. Snap är ju, de är ju väldigt smarta. De har dels liksom, monopoliserat det här sociala umgänget som är så viktigt för barn och unga. Och dels så är det korta klipp. Så barnet bara sitter där och tittar på videor och ser vem som har likat vad och vem säger vad och vem är med vem och så vidare. Så de sitter och bevakar sin sociala status och de är fast. Det går inte för det enskilda barnet. Så som vi gör, vi vuxna, vi kan säga så här, men jag lägger bort telefonen ikväll. Men det är ju för att vi är vuxna. Vi är klara över vår sociala status på ett sätt som barn inte är. Rent liksom utvecklingspsykologiskt.
Borde Sverige ta efter?
Självklart, absolut.
Tror du vi kommer göra det?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Du har en fråga apropå det här med mobbing och sådär. Kan det inte vara precis tvärtom? För jag tänker då, och eventuellt blott om eget liv en del, som 13-åring här, jag tyckte det var helt fantastiskt med sociala medier och ha liksom en annan plats än den jävligt otäcka fysiska världen som var där ute. Alltså en digital. Finns inte det i fördel eller det?
Jo, men sen är du fast och sen sitter du där timme efter timme och sen så märker du så här, jag känner mig konstig i kroppen, jag mår inte bra. Och det är precis det barn känner.
Fast jag mådde inte så bra i den fysiska världen heller.
Säg att du då hade haft Instagram som barn. Du jämförde dig under din uppväxt med 20 andra killar på sin höjd. Mm. Nu sitter du och jämför dig med 2000 tillrätta lagda bilder av ett liv under en dag. Och det här gör att barn får depressioner. Därför att de säger, vi är inte skapta för att jämföra oss med så många människors perfekta
fast det är inte det man gör. Jag tänker man kan träffa folk som är som en själv. Som det kanske inte finns någon annan i skolan som är som en själv. Får man träffa så... Alltså, jag menar,
vi pratar om att träffas på skärmbaserade medier. Grejen är att så här, barn behöver träffas i den fysiska världen. De behöver gå liksom skuldra mot skuldra och prata... Titta i ögonen, vara tillsammans,
fast se varandra. Det är massor med barn som aldrig får det i den fysiska världen.
Ja, och det är det som är problemet. Och det finns så mycket som tyder på att det driver psykisk ohälsa. Alltså vi är människor i kroppar. Vi behöver umgås som kroppar med varandra. Att umgås i en skärm, det kan funka för dig och mig som är vuxna. Men barn behöver, för sin utvecklingsskull, så behöver de det här andra också. Det riktiga umgänget.
Som inte erbjuds alla barn, för vissa slås ut. För att det här är en poäng jag ofta har gjort och ofta gör. Alltså, jag blir ofta väldigt misstänksam när man då klagar på att digitala världen är så hemskt, det är så mycket mobbing och sådär. Samtidigt har vi decennier accepterat att den fysiska skolmiljön är ett slakthus som liksom slår ut 3-5% av alla. Så jag menar, varför ska inte de få chansen till någonting annat?
Nej, men jag hade en bekant som var väldigt, väldigt sjuk, medelålders person som var väldigt sjuk, och för den personen så var Facebook en livlina för att kunna ha ett socialt liv på grund av isolering. Det är klart att det kan vara så, men det jag pratar om är att uppväxten monopoliseras, alltså det är ingen slump att till exempel Snap då monopoliserar just det sociala umgänget. Det är det som är viktigast för barn, det är extremt viktigt. Och då säger man så här, men då tar vi det här och så tar vi det under det åldersspannet när det är så otroligt viktigt. Och så gör vi vår tjänst till en arena som alla måste vara på. Och sen så sitter de här barnen fast och kan inte lägga ifrån sig mobilen. Inte ens när de är tillsammans så lägger de ifrån sig mobilen.
Fast vi tvingar ju barn att vara i skolan som en arena där alla måste vara. Det är ju någonting annat.
Och, sen att
och här erbjuder man ett alternativ till skolan så att man kan välja. Men har vi möter inte varandra här? Vad säger ni över det? Tove och Peter?
Ja, nej men jag tycker att för att bli en... upprepa mig själv. Ni har ju som båda poänger. Alltså det här med skärmarna är ju någonting nytt och det är en väldigt kraftfull inträde som påverkar, och vi vet ju ännu inte riktigt Men sen är det ju också så att det förtar inte det du beskriver. Och jag tror ju också, det finns alltid två sidor med de här sakerna. Och det finns absolut, jag har också sett föräldrar som har vittnat som har barn med olika NPF. Att det är, ja, en viktig del är också de digitala verktygen och forumen. Att det hjälper. Så att det är väl liksom som är allting med måtta. Jag tror att... Jag tycker att Paulina argumenterade väl i sin text, men jag tror att det skulle, jag ser inte riktigt framför mig hur det liksom faktiskt skulle gå till, och det finns absolut risk att du också...
Fast Australien vet vi hur det går. Det finns ju ett exempel. Vi får se hur det går. Egentligen.
Ja, men precis. Du vet effekten av att det stängs ner, men du vet inte vad som händer sen. Det vill säga det du också talar om, du vet inte hur effekten... Det är inte säkert att alla barn blir... Så som vi skulle önska. Vi sitter där välartade, läser och tar på varann i rimlig mängd, så att säga. Det är svårt. Jag kan liksom inte slita tvist här, utan det finns valida poänger.
Men jag tror så här, absolut med måtta. Och jag menar, det handlar om lite grann. Så att idag i Sverige är normen att man får en första smartphone när man är ungefär 10 år. Jag tycker det är för tidigt. Jag tror att om man skulle hjälpa till med lagstiftning och med normer uppifrån, skulle kunna få det till så här 14 års ålder, så skulle väldigt mycket vara vunnet. Att du har en annan typ av telefon som inte är beroendeframkallande på samma sätt, som inte stör ut leken och umgänget på samma sätt, så skulle väldigt mycket vara vunnet. Och det skulle göra den skillnaden att föräldrar skulle liksom inte... Ja, men det blir nog inte födelsedagspresent på 10-årsdagen, utan då blir normen kanske då... någonting annat. Och det är ganska bra att förskjuta. Alltså, förr i tiden hade vi rökrutor i skolan. Nu har vi inte sagt så här, ja, men barnen får röka, men med måtta tills de är 18, utan vi säger sen, de får inte röka alls tills de är 18. Ibland finns, sen är det klart att vissa barn röker ändå, men jag tycker ändå att det finns stora fördelar med att vi säger 18 är gränsen, och den är skarp. Inget rökande med måtta innan dess. Så att vissa saker säger vi vara måttfull, men jag tror inte man kan vara måttfull med ett Snapchat-konto. Det blir väldigt svårt, därför att teknologin är inte gjord för att vara måttfull.
Vi hör vad Peter, föder det här några tankar hos dig?
Ja, men jag har ju alltid varit väldigt kluven i den här frågan. Jag tycker att det ska bli intressant att se hur det faller ut i Australien. Sen, och en del av min kluvenhet handlar också om att så här, mina barn har ju nu blivit så stora att de skulle ha tillgång till det här även med en åldersgräns. De är över åldersgräns helt enkelt. Mm. Men om jag hade liksom små barn nu, så skulle jag nog med fasa se fram emot den dagen de liksom drogs in i det här sociala mediegarnet.
Det är ju ändå så, vi säger att det här är ganska nytt. Facebooks genombrottsår i Sverige är nu, det var ju 2007, det är snart 20 år sedan. Digital native behöver man ju bara vara född på 80-talet för att vara. Alltså många föddes rakt in i det här. Jag skulle säga att majoritet av svenskarna är ju födda efter internets genombrott i Sverige. Vi har väl ändå hyggligt facit.
Men det är ett annat internet också, vilket har framhållits.
Alltså
det,
sociala medier är...
När du har sociala medier i fickan och en liksom... som Jonathan Haidt har framhållit, när du har en kamera som är riktad liksom mot dig själv, det blir ett helt annat internet. Det är med hela tiden, det blir den plats där umgänget sker, och då stör det ut fysiskt umgänge på ett sätt som ett problem.
Ja, och den här texten då läste man i veckan, vilken dag var det? Det var lite tidigare i veckan, va?
Måndags kanske.
Måndags. Får man läsa om det? Här får vi ett svar med tiden, helt enkelt. Hur det går i Australien och hur det går i Sverige. Vi ska gå vidare. Vi ska fortsätta på mobbningstemat. Och då går vi till Guldbaggegalan. Den tynande filmbranschens firmafest gick ju av stapeln i veckan. Och Tove, det här har du skrivit om. Först då. Parisa Liljestrand var ju inte där, kulturministern. Och det kan ju ha att göra med att förra året, det var inte på Guldbaggegalan, men det var ju på Göteborgs filmfestival. Då skämde ju publiken ut så buade åt henne. Och den här gången var hon inte på plats, för hon var på annat håll. Ja, vad tänker du om det?
Ja, men jag tänker, nej, men hon fick ju slängar på Guldbaggegalan också.
Var det så? Okay, ja.
Absolut. Flera gånger så var det samma programledare som det var i år, Shima Niavarani, som passade på att skicka slängar till henne och vid namn. Och det var liksom verkligen, hon gjorde ett nummer av att Parisa var där. Nu har ju Parisa Liljestrand sagt att hon har ju varit på Guldbaggegalan och Göteborgs filmfestival flera gånger under den här mandatperioden. Så att då valde hon i år att vara på Gastronomiska akademins belöningshögtid. Och ja, men, så att hon hade ett legitimt skäl.
Var det rätt val, tycker du?
Ja, det tycker jag absolut. Och jag tycker ju att dels är det rimligt att man kan göra den sortens prioriteringar. Men sen så hade det ju också kunnat vara så att hon bara sagt att nej, jag sitter hemma och tittar på film eller gör någonting annat där. För att
jag spelar in min egen film.
Ja, nej, men det är uppenbart så att det är inte liksom, min närvaro lockar fram någonting som inte blir bra för någon. Alltså det är ju inte... jag hade haft respekt om hon hade sagt det också.
För jag ska inte komma och paja festen helt enkelt.
Nej, men exakt. Mm. Eller å andra sidan så kan man ju tänka sig att några tycker att hon snuvar dem på konfekten. Att de inte kan dra skämten när hon är där. Nu körde ju Shima Niavarani återigen.
Men hon ska sitta där och le lite så här, exakt, och låta säga att jag...
Ja.
Det ska vara en roast.
Liksom. Ja, precis. Och så har det ju utvecklats också, verkar det. Alltså, det finns ju några som gör det där brutalt. Jag tänker på... Och vad heter den? Ricky Gervais uppläxning i Hollywood. Men det här med att man ska, ja, det ska vara någon slags jättestor upp med roast. Jag vet inte om alla som går dit tycker att det är så roligt. Jag tycker att det känns lite tröttsamt. Men jag förstår att Parisa Liljestrand väljer att vara någon annanstans. Men det är ju reaktionerna då som jag har skrivit om som blir så ögonfallande. Och som pendlar allt ifrån den här oförståelsen inför vad en kulturminister är, där det är många som ger uttryck för att hon är någon slags branschföreträdare i regeringen, att det här är vår bästis och det här är, hon representerar oss, vilket hon inte gör, hon representerar väljarna och medborgarna. Hon är inte som man kan ha i korrupta regimer, någon som sitter som ett särintressegarant i regeringen.
Ja, där man är generaler som försvarsminister.
Så att det är det ena. Och sen är det andra, så är ju den här otroliga drama queens. Att det blir liksom, det är så många som uttrycker sig så illa så att bara bekräftar att hon gjorde rätt som inte gick dit.
Mm. Det var många som behövde luktsaltet alltså. Har du några exempel på folk som har uttryckt sig illa?
Ja, alltså när det kom besked om att hon inte skulle vara vare sig på filmfestivalen eller... På Guldbaggegalan så var det ju då regissören Ruben Östlund. Han blev väl lite förnärmad tror jag i fjol. För då tror jag att Parisa Liljestrand hade förväxlat honom och kallat honom författare. Och det tyckte han illa om eftersom man borde känna till hans...
Det kan jag för sig förstå. Man är framstående på ett område och sen någon annan. Alltså hade någon kallat dig för
jo,
DNs chefredaktör exempelvis.
Så. Men det är också, jag vet inte, det finns någonting som är lite...
Man får stå ut med det.
Ja.
Du har blivit kallad Lena Sundström några gånger.
Ja, det är många som inte vet vad jag jobbar med faktiskt. Men då skriver han då till SVT att det här är dåligt självförtroende, det är det handlar om. Och så finns det en prisade regissören Maria Eriksson Hecht som liksom bara säger att det är pinsamt och fekt och upprörande. Och sen så kommer den här liksom tonårsmässiga, men hon kommer knappast att vara saknad egentligen, för hon är väl den kanske minst respekterade kulturministern någonsin. Alltså det är som barn.
Ja, det håller jag med om, det var väldigt fånigt. Men annars, kulturnäser är vänster oftast. What else is new? Liksom. Det är...
Ja, men jag tänker också att någon gång kanske de här som uttrycker sig på det här sättet och ger uttryck för den här... Liksom, det är en slags dubbelhållning. Att å ena sidan så ska man liksom förakta och gärna slå, liksom, för det är ju makten och det är höger och sådär. Å andra sidan så kom, ni måste vara här och titta på oss och applådera åt oss. Alltså, det är väldigt dubbelt. Och det tänker jag, det borde ju leda dem till den politiska slutsatsen att nej, men vi ska inte vara beroende av politisk välvilja. Vi ska inte bry oss om en kulturminister går dit eller inte. Men den diskussionen
då
är...
Då måste man ju tjäna egna pengar, vilket är svårare. Paulina, vad tänker du?
Nej, men det är så här, Tove förklarar det väldigt bra. Alltså det är så här, det har blivit en norm om att kulturministern ska komma dit eller komma till olika sådana här kulturevenemang och sen så ska hon bli roastad och hon ska sitta där. Om hon inte sitter där och låter sig roastas, då är det Trump. Och den normen vet inte jag om vem har bestämt den.
Peter, vem har bestämt den normen? Är det du?
Man kan ju faktiskt undra om hon blev roastad på Måltidsakademin eller blev överraskad med någon äcklig mat för att skoja lite med henne.
Extra äcklig mat, ja.
Men det är det så att politiker som inte låter sig förolämpas när de kommer till olika saker, är de Trump? Är det vi har bestämt?
Vad tror du, Tove? Är de Trump?
Jag tror frågan var retorisk.
Ja.
Ja.
Men det är väldigt retro där. Alltså det tycker jag har ändå en viss charm. Att liksom den här normen för hur man ska bete sig på de här kulturgalarna. Det är liksom exakt samma som det var för 30 år sedan.
Ja. Alltså,
det är ju den enda delen av alltså, cirkus i Stockholm under Guldbaggegalan. Det är liksom den enda delen av samhället som inte har rört sig framåt.
Det är typ samma filmer också, är det inte? Ja.
Nej, men verkligen. Och det är ju Lena Endre som var en av dem som... Och sen ska man ju säga så här att Aftonbladet, vår koncernkollega, de har ju gjort sitt till. För det går ju klart... Då skriver de artiklar som handlar om det här raseriet mot kulturministern, och så står de med och matar alla och liksom efterfrågar kommentarer och ställer.
Jo, men det är väl klart.
Ja, så att de bidrar ju till det här också. Men Lena Endre hade då sagt, hälsat via Aftonbladet, skärp dig, hade hon då sagt till kulturministern. Och hon hade ju själv då för ett antal år sedan, så ja, hon kunde ju inte låta bli sitt tacktal att göra en ganska elak kommentar om den dåvarande politiker Leif Pagrotsky. Och det är ju så här, vet ni, om ni är i glansen och får tacka för liksom, att folk prisar er för er insats, så kan ni undvika att slå på andra. Jag tycker det är så himla dåligt. Men jag vill bara säga en sak, och det är ju att när vi pratar om de här sakerna så ska vi inte dra alla över en kam. Därför att i min mail så har jag också efter det här fått rätt så mycket respons ifrån Kultursverige. Och det är från finkultur till mer folklig uttryck. Och det är skådespelare och det är författare och dramatiker och andra som säger att vi skäms. Och som ger kritiken rätt mot det här beteendet. Så att det är verkligen inte enhetligt. Sen skulle det väl innebära ett alldeles för högt socialt pris att betala och gå ut och säga någonting.
Men...
Så vi håller namnen anonyma?
Ja, det gör vi.
Ja, vi skyddar våra källor där.
Kul att Parisa Liljestrand gjorde så här, tycker jag. Det gjorde mig på gott humör.
Hoppas hon blir mätt och glad också på Gastronomiska akademin.
Just det.
Där, jag tycker det låter lite tramsigt där bara. De har ju de 7 ton istället för de 18 ton. Är inte det lite tramsigt bara? Ja, byt ut det där så är vi all for you. Vi ska gå vidare. Konstiga som vanligt att jag poddats i veckan. Kort repetition. I måndags hade jag Kristoffer Tamsson här, regionoppositionsråd i Stockholm. Det låter kanske lite trist, men det var inte samtalet alls. Det var jättekul. Vi tar bland annat om Moderaternas dåliga resultat i Stockholm och vad man ska göra för att vända utvecklingen. Någon som har lyssnat?
Nix.
Nej.
Jo, jag lyssnade.
Ja, bra.
Absolut, ja.
Tisdags pratade vi Trump och Grönland, som jag redan sagt. Hans Bergström var med från Florida. Fredrik Eriksson var med också. I onsdags gick det ju vilt till. Då hade vi Nils Paarup-Petersen som är migrationspolitisk talesperson för Centern, och så hade vi Fredrik Kärholm här som pratade de här förändringarna i uppehållstillstånd. Har ni lyssnat på det?
Den väntar jag på att lyssna på till helgen.
De var inte ense, kan jag säga. Och jag fick flera gånger uppmana dem att, så här, att för fram era egna åsikter, berätta inte vad den andra tycker, för det kan den personen göra själv. Mm. Så jag var ganska sträng där.
Ja, det är bra.
Och igår så hade jag ju Björn Lomborg på besök och sportade min engelska som var betydligt värre än Ebba Busch. Vilken blandning, vilken mix, där saknades varken päronkonjak, Sprite eller limesaft, eller hur, Peter?
Mm.
Minns du den?
Mm.
Fy fan. Man drack inte så bra på 90-talet. Rättelser, har vi några sådana? Paulina, du vill ha en gyllene bro. Vill du ha en gyllene bro att backa om någonting?
Ja, jag sa fel om ett franskt verb.
Det gjorde du, men jag rättar ju inte dig, så det var egentligen mitt fel där.
Och jag hummade instämmande. Mm.
Man kan säga vad fan vill här, Alba.
Jag har googlat på det latinska ursprunget, och det här är ju inget jag kan. Men enligt internet, som ledde mig fel när det gällde Sun Tzu, så är det batuere som har lett till batre på franska.
Ja. Debatt, så många.
Ja.
Precis. Och jag kan säga så här att hör gärna av er om ni hittar fel och missförstånd i podden. Sådana förekommer ju förstås hela tiden, och vi är jättetacksamma för alla rättelser och uppsträckningar. Men nu börjar det sig inte bättre att det blir dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar svar direkt. Ett moment som har varit med från poddens barndom, men som ännu är starkt och det kanske mest har kvar av nostalgiska skäl. Lite som brottningen på OS eller Peters popsykeltischer. Vi ska nu examinera mina kollegor i vad de egentligen får betalt för. Och det är det som ni vet, varken att veta eller kunna någonting utan att tycka och göra det helt utan eftertanke, hängslen eller livstycke. Jag kommer presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut på mina kollegor. Och de ska svara om de är för eller emot eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Gustav Fridolin hinner stänga gränserna för invandring ska det gå. För då handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Mm, han var ju ännu snabbare på att rädda skolan, kom ihåg.
Nu ska jag faktiskt hålla mig till bara en enda sak, och det handlar om vad som är ute och inne under 2026. Och då har jag förstås gått till våra konkurrenter, Dagens Nyheters kultursida. Och de menar då att under 2026 kommer det vara inne med det kommer vara ute med chunky sneakers, labobo och beige kläder. Och det kommer vara inne med ballongbyxor, regnkappor och spets. Jag ska kolla vad ni håller med om detta. Det kommer vara ute 2026 med den så kallade hemmaflutrenden med förkläden och klänningar i 50-talsstil. Det kommer vara ute. Är vi för eller mot att det kommer vara ute? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Nu,
alla vill ha kvar hemmaflutrenden.
Ja.
Mm. Är det Svenska Dagbladets ledarredaktion som talar?
Ja.
Jag vill bli hemmafru.
Ja.
Du vill bli hemmafru. Paulina, varför gillar du 50-talsklänningar?
Jag tror att vi har en stark social norm som tvingar kvinnor att jobba när de egentligen skulle själva vilja.
Okej, du menar hemmafru på riktigt? Alltså inte bara att man ska klä sig, man ska vara en sån?
Nej, men det är ju helt okontroversiellt i resten av västvärlden att kvinnor, om de vill, är hemma med sina barn. Mm. Och det tycker jag vi har konstiga tabun kring i Sverige.
Och jag tycker vi har konstigt tabun kring att vi män vill vara hemma med oss själva.
I mjukisbyxor. Varför har folk åsikter om det?
Hörrni, det är inne med dagböcker, förklarar Dagens Nyheter och fortsätter. Förra året var boken det skickast man kunde ha under armen. I år har den bytts mot en anteckningsbok. Nu förväntas man inte bara läsa utan även skriva. Dagboken är inne. Är vi för eller mot? Jag svarar direkt.
För
om man skriver med fin handskrift.
Tove, för du dagbok? Eller har du gjort det? Du gör det, ja.
Mm.
Brukar du läsa dem ibland?
Det kan hända att jag går tillbaka om det är någonting jag känner att jag... Hur var det nu?
Mm. Peter, du var emot. Du är ingen dagboksman.
Nej, jag var väl emot det med att bära omkring på en anteckningsbok.
Ja, det är lite prätt att bara sätta sig och anteckna helt plötsligt.
Jag skulle inte sitta med och skriva dagbok.
Ja, men det händer återkommande att jag är på grejer och har en anteckningsbok med mig.
Ja.
Och det slutar alltid med att jag går därifrån, men att det enda jag antecknat är dagens datum.
Mm. Okej, okay. Men det är väl lite så att du är reporter. Har du sån här hatt med en liten lapp på också? Och sådär?
Penna. Blir spännande.
Paulina, du har för. Skriver man fint så är det okej.
Okay. Ja, nej, men det är ju förutsättningen såklart.
Mm. Det är också inne med maximalism och 80-tal, kan det enkelt du berätta. Fransar, markerade axlar, voluminösa silhuetter, färgblock och mönster som ränder, rutor och prickar. Plus lager på lager. Jag sammanfattar det där. 80-talet är tillbaka. Är vi för eller mot?
Det här med fransar är ju kul. Men det är för 90-tal.
Du säger 90-tal. Vad säger du, Tove?
Jag måste vara mot då, så vi får lite spridning.
Ja. Vi tänker ju Macron här med sina pilotsolglasögon. Vad har lite föregångar här?
Det var exakt det jag tänkte på. Alltså att, det här är ju en spaning. Att,
ja,
det var ju ingen slump att det var 80-talsglasögon.
Nej. Med ränder, ut och prickar. Vad känner du inför det? Inte. Lager på lager, var inte det 90-tal? Det är väl grunge-mode?
Ja, just
det. Att ha så här 8 stycken flanellskjortor på sig.
Ja, precis. Runt knutna.
Men det är ju, vad heter det, tonårsgrabbar nu. De har ju börjat med det här väldigt otrevliga att de har kalsonger under badbyxorna.
Ja, det är väldigt
otrevligt. Vilket måste öka klorhalten något enormt i badbassängerna.
Jag måste bara säga det, jag vet inte hur det är i damernas omklädningsrum, men i herrans omklädningsrum på badhus, det är ju väldigt skillnad på generationer. Vi har tagit det här förut varje gång. Herrarna i boomergenerationen, de går ju på badhus och gör allt. De gymnastiserar nakna, de klipper naglarna, de rakar sig. Min och Peters generation, vi är lite försiktiga sådär, och medan ungdomarna, de råser sig på toaletten och gråter liksom, för att se detta. Peter, har du sett ett offentligt badhus på sistone?
Ja, det är Jag är fortfarande traumatiserad.
Ja, men det här med äldre herrars uppträdande i badhus, visst är det fascinerande? Det har skett tidförändringar där.
Allt var inte bättre förr då alltså.
Vill ni berätta hur det går till med kvinnornas eller ska vi ta det vidare?
Vi går vidare.
Det blev ett lite konstgjort svar direkt idag, men å andra sidan var det roligt och vi fick prata omklädningsrum. Men nu ska vi gå in på mitt favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Ännu ett veteranmoment. Lite av poddens Harry Kirvisniemi, för er som plockar sådana referenser. Gammalt som gatan, men kärnfriskt som en gammal ek i karelsk urskog. Sekt som en enbuske i Mannerheimlinjen, härdat som en dvärgbjörk på Sallafronten. Ni vet vad det handlar om. Kolla vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt om. Att tycka ibland inte så lätt, det vet vi sedan förra momentet. Men att veta, det är slå ett svårare. Och nu ska vi utsätta ledarskribenterna för just det kravet. Ni där hemma kan också vara med och bli kravställda. Och går det bättre för er än vad det gör för Paulina, Tove och Peter, då är ni just smartare än ledarskribent. Och då räknar vi med att det blir folk av er också. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa en eller läsa färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag att läsa och man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren slipper montera puffhyllan hela nästa vecka.
Det är gammalt.
Det var gammalt. Jag måste ju bättre på det här. Senast var det ju Raffrin Flygur och Onkel Konkel och Runeberg och Paulina stod som segrare till slut. Men nu är Peter tillbaka, så vad som helst kan hända. Är ni redo?
Ja. Oh ja.
Peter låter nästan oförskämt fräsch där. Mm. Vi har ju pratat Davos. Davos tillhör ju en av de mest kända vintersportorterna. Nu ska jag fråga om några andra sådana vintersportorter.
Oj då.
Som exempelvis denna lilla schweiziska ort som arrangerat de olympiska vinterspelen två gånger. 1928 och 1948. Vad heter denna ort?
Tove. Kan det vara Zermatt?
Nej, det är det inte.
Zermatt.
Nej, det är det inte. Bra gissat. Får chansa på några andra schweiziska orter.
Paulina. Kloster.
Nej. Vad var det du gick på internatskolan någonstans?
Jag gjorde ju tyvärr inte
det. Det var ingen sekunde.
Jag kan ju alla sommar-OS, men vinter-OS är svårare.
Nej, det var i Sankt Moritz.
Ja.
Sankt Moritz, förstås uppkallad efter Sankt Mauritius, som vi säger på svenska. Han, det vill säga Mauritius, han var romersk legionär, officer, som vägrade att förfölja en grupp trosfränder. Han var själv kristen. Som straff för detta fick både han och hans förband ett kollektivt straff som ibland tillämpades i den romerska armén. Det innebär att bara var tionde
Paulina.
Man... Paulina.
Decimering.
Mm, snyggt. Vad innebar decimering?
Att var tionde man blev huvudet kortare.
Ja, än värre än så. De var tvungna att slå, kamraterna var tvungna att slå ihjäl var tionde man. Då.
Mm.
Och ja, decimering då. Mm. Tillbaka till vintersporten. Denna österrikiska ort är en känd kurort, känd för sina terapeutiska bad. Idag finns det moderna spa-anläggningar där. Under La Belle Époque besöktes den här av både kejsare och kungligheter. Idag är orten bland annat känd för flera svenskägda hotell. Bland annat hotell Salzburghof. Vad är det för ort? Tidigare kurort, idag till vissa delar svenskägd.
Mm.
Fundera vad kompisar åter på. Ja, Peter?
Är det Bad Gastein?
Mm.
Ja.
Det är det, precis. Mm. Väldigt vacker ort. Vi kan ju inte lämna Davos utan att nämna Thomas Mann. Han har ju efteråt berättat bakgrunden till Der Zauberberg. Det var ju hustruns vistelse på sanatorium före första världskriget, just i Davos. Men vad hette Thomas Manns första roman från 1901 som handlar om en lybsk familj?
Paulina. Buddenbrooks.
Det var helt rätt. Kan du underrycka den, nedrycka den också? Det är feminin genitiv. Förfall Einer familje. Snyggt, poäng fick du. Mer vintersport. Åre, kanske inte lika omskrivet som Davos, men Ulf Lundells tredje roman från 1979 handlar om en vistelse just i Åre. Vad heter den romanen?
Oh.
Har ni läst den?
Missat den.
Mm,
väldigt rolig. Jag skulle säga att det är Ulf Lundells nästan roligaste roman.
Har du läst något av Ulf Lundell, Peter?
Ja, han är mest med i böckerna. Peter är inte med i just den här boken, kan sägas.
Men jag har en gissning.
Ja.
Är det en varg söker sin flock?
Det kunde man tro, men det är det inte. Den heter Vinter i paradiset.
Mm.
En annan vintersportort är ju Idre. I början av 2000-talet ville man där bygga ut skidsystemet till närliggande område, men det stoppades. Inte minst för att ett av fjällen man hade kommit i närheten av tillhör en av våra mest kända. Det räknas som Sveriges sydligaste fjälltopp och har en karaktäristisk brant toppkrona som är mycket känd. Vad heter detta numera väldigt skyddade fjäll i norra Dalarna? Jag har säkert sett bilder på det.
Ja.
Tove kan, tror jag, men nej. Peter, känner du igen det här?
Nej, alltså jag är ju ingen skidåkare. Så att...
Nej, men du känner du till skyddad natur, tänkte jag.
Ja, men inte vad det heter.
Nej, det heter Städjan. Hur högt är Kebnekaise närmast vinner?
Peter? Jaha, eller just det. Nej, jag ska... 2110.
Tack. Tove... Paulina, använder du taktiken nu?
Mm. 2111.
2111. Och vad säger Tove?
Nej men, jag var ju en helt annat här.
8848.
Just det. Nej, som det står på några skidkläder. Nej, jag passar.
Passar. Du hade ju bara... Okej, ja. Du skyller själv. 2096,8 meter. Och det avsåg då nordtoppen. Tidigare var sydtoppen faktiskt högre. För man hade högre glaciär. Som var precis 2111. Men det var Peter som tog hem det här.
Ja, det var
jag kom faktiskt ihåg 2111. Men jag visste också att det var lägre nu. Så jag la mig en meter.
Hörrni, vi lämnar vintersporten. Vi har pratat guldgalan. Guldbaggegalan. Då vet ni vad som väntar.
Oj då.
Vi ska gå 10 år tillbaka till guldbaggegalan 2016. Då vann Rolf Lassgård guldbagge för rollen som Ove i filmen En man som heter Ove. Men vem spelade huvudrollen i den amerikanska remaken?
Tove
först.
Robert Gustafsson.
I den amerikanska remaken.
Paulina.
Nej.
Peter var först.
Nej.
Tom Hanks.
Tom Hanks förstås med många filmsuccéer bakom sig, som Forrest Gump. I en av de mest minnesvärda scenerna i Forrest Gump möter Forrest barndomskärleken Jenny på ett oväntat sätt i en damm vid ett känt monument. Vad heter monumentet?
Paulina. Lincoln-monumentet.
Nej, det är fel.
Vet du det?
Nej.
Ja, gud, jag vet inte vad det heter. Nej. Men jag vet vad det är. Det är den här pinnen.
Ja.
Vita pinnen.
Jaha, är det där med? Ja, men då vet jag vad det är.
Vad Toves chans att svara?
Jag har ju varit där.
Nej, ingen kunde. Det heter Washington Monument.
Fan.
Guldbaggegalan.
Visst är det den vita pinnen?
Ja, det är den vita pinnen.
Ja, det är en vit
pinne. Jag trodde att det var...
Hörrni, Guldbaggegalan för 25 år sedan, 2001, då vann Bibi Andersson en guldbagge för bästa biroll. Bibi Andersson är faktiskt den svenska skådespelare som har fått flest guldbaggar. Den sista fick hon 2007 som rollen som Moder Rikissa i filmen. Och vad hette den? Vilken film spelade hon Moder Rikissa?
Moder Rikissa.
Ja, Moder är ju liksom en liten giveaway där.
Jag vet vad det är, men jag kan inte.
Hon var ganska sträng där som Moder Rikissa. Den hette Arn.
Ja.
Arn Tempelriddaren till mig. Arnböckerna är ju skrivna av Jan Guillou. Som bifigur i båda böcker och filmer förekommer en riktig historisk person som på film gestaltades av Stellan Skarsgård. Vad kallas denne man som alltså spelades av Stellan Skarsgård som i verkligheten var farbror till Birger Jarl och en av Sveriges absolut mäktigaste personer under slutet av 1100-talet?
Nu är du långt nere i...
Paulina. Han heter Eriksson i efternamn.
Nej, det gjorde han inte. Men kungen hette faktiskt Knut Eriksson på den tiden. Nej, eller kanske heter Erik Knutsson i och för sig. Möjligtvis Karl Sverkersson. Du var nära men är väldigt långt borta. Svaret är Birger Brosa. Vi ska gå 25 år tillbaka i tiden. Nej, 30 år till och med. 1996 års Guldbaggegala. Stor slam för Bo Widerberg. Och Lust och färgring stor. Johan Widerberg och Thomas von Brömsen spelar ju de stora manliga rollerna.
Paulina. Marika Lagerkrantz.
Snyggt, då går du också upp på 3 poäng. Det var Widerbergs sista film. Han dog ju tyvärr ganska tidigt och strax efteråt. Den näst sista, den är ganska bortglömd idag. Den gjordes 1986 med en bok av Torgny Lindgren som förlaga. Vad hette Bo Widerbergs näst sista film?
Peter. Oj, jag avbryter. Ormens väg på Helleberget.
Ja, precis. Och vi slutar med att gå 50 år tillbaka till 1976. Då var denna film galans vinnare. Ett inlägg i den dåtida kriminalvårdsdebatten av Tage Danielsson med Ernst-Hugo Järegård i en minnesvärd roll.
Peter.
Peter.
Och då är det Släpp fångarna loss.
Det är det. Släpp fångarna loss, det är vår till och med. Mm-hmm. Vi lämnar den svenska filmbranschen åt sitt öde och konstaterar att Peter leder på 5 poäng, Paulina Skugga på 3 och Tove vilar lite.
Jag grämer mig, jag tänkte Birgbro så tänker jag det är för hög fallhöjd, jag kan inte säga det.
Vi avslutar med några frågor, vi har pratat friskolor, lite frågor i skolhistoria. På 1980-talet utvecklade statliga Telenova en dator för svensk skolbruk. Resultatet hamnade i många svenska skolsalar. Det hade en Intel-processor och en monokron grön skärm som många minns. Vad heter
Peter.
Den? Peter.
Kompis.
Ja, minns du dem?
Nej, jag gör faktiskt inte det.
Hur kom du så att kunde du då?
Ja, mycket oklart faktiskt. Jag blev överraskad själv att det dök upp direkt.
Vi hade det i skolan och det fanns ett textbaserat utbildningsspel där man var kinesisk risbonde då, som skulle överleva. Och det gick förstås åt helvete i alla gånger då, för det skulle då vara väldigt pedagogiskt. Ja. Nu ska ni få det var så här imperialistisk stormakt blå anfaller och skjuter växtgift över dina fält och dina barn får 3 armar och du dör i slupcancer, lever ledaren. Även allvarligt, nu kommer det en skitsvår fråga. USA hade eleverna också datorer i skolan och där lanserades 1985 ett annat dataspel för utbildning där eleverna fick uppleva hur det var att vara nybyggare på 1800-talet. Spelet fick enorm påverkan, ibland kallas till och med den generation som uppväxt med det, det vill säga vi sena 70-talister för generationen. Spelet är döpt efter en vanlig historisk rutt som just nybyggarna tog västerut. Vad heter denna rutt som nybyggarna hette som gav namn åt detta utbildningsdataspel?
Det var svårt.
Det var väldigt svårt. Men väldigt kul också.
Ja,
väldigt bildande.
Allmänbildande.
Alla amerikanska barn födda mellan 1974 och 1984 vet precis vad det är. Mm-hmm. De är inte barn längre, men... Nej.
Jag ser det här lilla huset på prärien-vignetten framför mig.
Ja, precis. Eller McKayen. Eller ja. Något där. Är den hette The Oregon Trail?
Jag kände fallhöjden.
Okej.
En feges vinner inte.
Nej. Oregon Trail hette Rutten. Rutte har vi pratat om. Var var han premiärminister mellan 2010 och 2004? Peter var först.
Nederländerna.
Han var partiledare för VVD, Volkspartei för Freiheit in Demokrati. Ett av Nederländernas liberala partier. Vad heter det andra mer vänsterorienterade liberala partiet i landet som blev största parti i valet 2025? Ingen som kommer ihåg det?
Nej.
Nej, den heter D66. D66.
Mm. Ja, just det.
En sista fråga. Det är avgjort så det sjunger om det. Men vi går tillbaka till skolan. Barnkunskap hade vissa av oss den tvivelaktiga förmånen att få ha i skolan. Vi fick lära oss något så vansinnigt som freudiansk utvecklingsteori där. Vad kallar den gamle skojaren Freud den fas i ett barns liv från 6-årsåldern fram till puberteten då sexualiteten påstås vara undertryckt?
Har vi haft det tidigare, Tove?
Tove?
Är det den anala fasen?
Nej, den kommer tidigare.
Ja.
Den anala fasen, ja Peter?
Är det den oidipala fasen?
Nej, det är det inte heller.
Vad sa du? Fasen när sexualiteten är undertryckt?
Ja.
Den perversa fasen.
Nej, det var inte den orala heller. Det är den latensperioden heter det.
Ja.
Men det här är ju bara skoj, det vet vi idag då. Men Freud var i alla fall en fantastisk litterär författare. Hörrni, Peter tog hem det här så det sjöng om det med 7-3. Samma resultat som i SM-finalen i fotboll 1988 mellan Malmö och Djurgården. Mm. Hur känns det, Peter?
Ja, det känns fantastiskt. Jag hade ju vilat en vecka.
Ja. Så Paulina, är du lite sliten? Ska vi låta vila dig? Men du hade Oregon Trail.
Mina poäng var ju av en annan kvalitet.
Exakt. Och det tycker jag, vi ska nästan efterlysa lyssnarrespons. Vem tar poäng av högst kvalitet?
Ja. Sen var det med Tom Hanks och liksom så. Ja.
Du skulle ju kunna ha graderat att vissa frågor är 2 poäng och andra 1 poäng.
Mm.
Oj, vad jag börjar tänka nu. Alltså, det här tar ju alldeles för stor del. Tove, vi får avsluta nu. Det här var vad jag hade bjuda på. Är vi nöjda?
Ja, men det är vi. Jag funderar på om jag ska låta tatuera in Birger Brosa någonstans på kroppen.
Det skulle vara någonting. Peter Wendlad, stort tack för att du var med idag.
Tack. Jag ska tatuera in 7-3 någonstans på kroppen.
Personkrets 7-3, fast inte något som heter så. Eller vad?
Lars Norén.
Ja, Lars Norén. Stort tack Tove Lifvendahl för att du var med idag.
Tack ska du ha, Andreas.
Stort tack Paulina Neuding för att du var med idag.
Tack så mycket.
Stort tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också med idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Irenius. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.